Jag skulle vilja börja med att tacka från hela hjärtat för att jag och min familj har fått förmånen att komma och hälsa på er i Södertälje den här helgen. Det känns nästan som att komma hem, för så mycket folk känner man igen och har relation till. Och det har gjort att det känns väldigt, väldigt bra. Samuel Ardenfors, vi känner varandra sedan gammalt och har jobbat ihop och tjänat Gud i många olika sammanhang. Likadant Patrik har jag haft förmånen att arbeta tillsammans med i Göteborg. Ni anar inte vilken bra föreståndare ni har i Södertälje. Och, ja, det är bra. För skulle ni andas något annat så tar jag honom direkt till Värmland. Och så skruvar jag fast honom där. Sen har vi bott hos några andra goda vänner. Lillholm, som ni kallar honom här i vissa kretsar. Storholm kallar jag honom. Sofia och David har vi bott hos och haft det så fantastiskt bra under de här dagarna. Gjort lite sightseeing runt i detta fantastiska, vad säger man, denna storstadspuls. Påminner lite om Karlstad faktiskt. Och det känns väldigt, väldigt gott. Hörrni, ta emot detta från mig och min familj. Jätteroligt att få gästa er. Nu skulle jag vilja under några minuter förmedla någonting som jag har burit på mitt hjärta. Jag har talat över det på alla platser jag har varit sedan i somras. Jag har talat över samma text på Nyhem och på Lapplandsveckan, Sundsvall och lite överallt det har varit samma text, åtminstone en gång under min vistelse på olika platser. Jag tror nämligen att det här är en central fråga i en levande församling idag. Och det bygger på en tanke som berör oss alla, nämligen försoningen, förlåtelse. Det finns så mycket sårade människor i vårt samhälle idag. Och det finns ingenting som kan lamslå en kristen församling så kraftfullt som krångel och strul runt försoning och förlåtelse. Släkter kan dras isär, familjer lamslås och glädjen i församlingar utplånas fullständigt på grund av försoningsproblem. Och jag skulle vilja använda en text idag som är en liknelse som Jesus beskriver och berättar utifrån Lukas evangeliet. Det är tre olika bilder som presenteras med samma budskap. Något har gått förlorat och någon söker. Det är berättelsen om det förlorade fåret, det är berättelsen om silverpengen och det är berättelsen om sönerna och familjen. Och jag skulle vilja försöka måla en bild idag för dig som öppnar en väg till försoning. Jag vet att det är jättesvårt och jag vet att det är ett minerat område, men så viktigt är det så jag vill försöka i alla fall. Vi läser ifrån Lukas evangeliet, det 15 kapitlet och ifrån vers 11. Han sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. Och när han hade gjort av med allt, ja då blev det svår hungersnöd i landet. Och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt av fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himmelen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig iväg hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom och han fylldes av medlidande och han sprang emot honom och han omfamnade honom och han kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er och ta fram den finaste dräkt och klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död, men han lever igen. Han var förlorad och han är återfunnen. Och festen, den började. Men den äldste sonen, han var ute på fälten. Och när han var på väg hem och närmade sig huset och hörde musik och dans. Ja, då kallade han på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem. Din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig ens gett en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, ja då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, men mitt barn, du är ju alltid hos mig och allt mitt är ju ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och han lever igen. Han var förlorad, men han är återfunnen. Ska vi be en bön? Ja, Herre, så ber jag att du genom din ande skulle leda mina tankar den här förmiddagen. Styra min tunga så att jag får tala på ett sådant sätt att det blir till nytta. Herre, jag ber att du skulle använda mig så jag får tala läkedom och uppmuntran. Så att jag om möjligt kanske får korrigera någon. Och tala tröst rakt in i vardagssammanhang. Tack att du vill välsigna oss idag, Herre. Du vill vara oss nära. Allesammans. I Jesu namn. Amen. Amen. Låt mig några minuter få röra vid tre hjärtan. Tre personligheter, tre hjärtan, tre sinnen, tre tankevärldar. Och jag vill börja med faderns hjärta. Låt mig få fundera lite runt hur den här fadern fungerar och hur han tänkte. Låt mig gå tillbaks till början så som det oftast är hos en förälder när allting fungerar och är som det ska. Det lilla barnet i det här sammanhanget, en liten son, har precis sett ljuset och dagen. Och det ligger där, skrynkligt, inte speciellt vackert. Men med plirade ögon, huttrande hud, för det är kallt i den nya världen. Men en stolt far tittar ner på den vackra skapelsen och börjar genast planera och drömma för det som ska komma längre fram. En bilbana ska min son mens han få. Och jag ska lära honom allt jag kan. Och modern säger, det går fort. En far som uppfylld av bubblande glädje sluter sin famn runt det lilla livet och drömmer sig iväg. Jag ska göra allt för mitt barn. Jag ska finnas där. Jag ska torka tårarna från kinden när knäna är skrubbade och blöder. Jag ska finnas där i skolans miljö. Jag ska stötta, jag ska lära. Vi ska skratta och vi ska leva. Så var det tänkt. Och jag kan tänka mig att den här texten beskriver en likadan far som i unga år med sin son hade drömt och planerat ett långt liv där de skulle få dela glädje och sorg. Så var det nog tänkt. Sen vet jag att den här texten är mångfacetterad med olika djup. Jag vet att den beskriver en mänsklig familjerelation, men jag vet också att den lyfter upp hela sammanhanget in i ett perspektiv där det handlar om himmel och jord, Gud och människa. Bibeln beskriver vår skapare och vår far i himmelen på samma gång som det målas ett familjedrama. Och jag drar mig tillbaks till den tanken och jag tänker, så var det tänkt från början. En far som drömde om att få leva tillsammans med det vackraste han någonsin har kunnat skapa, nämligen människan. Och jag hamnar i Mosebok och jag börjar läsa hur det var tänkt från början. En skapelse så unik, så fantastisk. Mitt i den miljön så sätter han ner sina barn. Du och jag, människan. Och han har planerat in i detalj. Med en förmåga nedlagd hos oss. Där vi är tänkt att leva i gemenskap. Gemenskap. Vi är skapade för att kunna använda närhet, puls, kommunikation. Det ligger där som en underbar skapelse i varje människa. Och när jag läser i första Mosebok så ser jag att det var en grundbult. Först skapar han Adam, men han ser snart att det är någonting som fattas. Adam är ensam. Han är ensam och Gud säger, det är inte bra att Adam är ensam. Så han ger honom ett uppdrag. Här har du djuren. Jag hade aldrig tänkt på det förut, för jag tänkte att Eva kom direkt. Men det står faktiskt inte det, utan när han ser att Adam är ensam så ger han honom en sysselsättning. Umgås med djuren och sätt namn på dem. Och jag tycker det är nästan lite komiskt, för han har ju att göra några år då, Adam. För det är ju ett och annat djur som Gud har skapat. Han fick ett pysseluppdrag. Att sitta där och fundera, vad kan det här vara? En syssa blir det. Syrsa. Men du vet, Adam levs inte upp. Det fattas någonting och han är fortfarande ensam. Så han skapar Eva. För att gemenskapen ska bli möjlig. För att Adam ska kompletteras. Och när han har skapat kvinnan och mannen så säger han, ni två behöver varann. Lev sida vid sida. Inte i ett fientligt sammanhang utan i ett kompletterande sammanhang. Där ni ska bygga relation och leva under mitt beskydd. Så var det tänkt. Och han öser sin välsignelse och sin kärlek över dem. Och det bästa av allt, de hade förmågan att höra att Gud var nära. När jag läser i Mosebok så ser jag någonting som jag inte har sett så tydligt förut. Men det står beskrivet så här poetiskt. De kunde höra Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. De är skapade in i ett gudomligt sammanhang. De har varandra som ett komplement. Och de lever och när de lutar sig mot trädet på kvällen och njuter av svalkan så kan de höra Guds närhet. Så var det tänkt. Och jag brukar säga så här, jag ser det tydligt i min familj. Det där med att Gud har lagt ner behovet av närhet i varje människa. Jag har 3 barn, 1 flicka och 2 pojkar. Och just det där begreppet närhet. När vi är ute på sommaren i vår trädgård och leker så är det fullt röj. De är precis som barn överlag, fullt ös. Men ibland så blir även jag trött så att jag kan längta efter att dra mig undan lite. Så jag brukar gå in när de är fullt upptagna. Och så sätter jag mig i den sköna fåtöljen i vardagsrummet. Lägger upp benen på kudden framför där på pallen. Det är ljuvligt. De leker. Men snart händer det. Alltid samma sak. De börjar vråla där ute. Inte nödvändigtvis för att de bråkar, men för någon av dem så har det gått upp för att pappa inte längre är där. Och då händer det att de helt plötsligt bara stannar upp och sen skriker de rakt ut. Pappa! Men jag brukar låta bli att svara, för det är så illa gott i fåtöljen. Det är så lugnt. Men jag hör hur volymen ökar och de skriker. De går runt huset och de ropar pappa. Och jag vet att snart kommer det som alltid kommer. Dörren rycks upp. Inte för att de först ska komma in, utan bara för att sticka in huvudet och vråla. Samma sak. Pappa! Men eftersom jag inte svarar så kommer de in, hela den där klanen. Och de springer runt och ropar. Högt och ljudligt. För att snart konstatera att där sitter jag ju i fåtöljen tillbaka lutad med en liten tidning och mår så gott. Vad gör de då? Med samma volym. Trots att de ser mig så ropar de pappa. Och när jag då tittar på dem och konstaterar att där är ni och här är jag och ställer frågan, vad vill ni? Så säger de bara så här. Inget. Bara undra vad du var. Och jag tänker som så här. Så var det tänkt från början. Människan är skapad för att leva i närhet. Och när det inte är ett faktum så skapas en oroskänsla. Som driver människan i ett ständigt sökande. In i ett sammanhang där man bara vet att föräldrarna någonstans finns. Så var det tänkt från början. En far som lever i närhet med sina barn. Nästa hjärta är då den där unge mannen. Ibland målar vi upp honom som en ond, elak, stygg pojk i upprorssituation. Och jag kan väl köpa den bilden också. Men någonstans vill jag hitta en annan vinkling också. En ung människa som av någon anledning hamnar i en situation där man inte är tillfreds. Där man nyfiket vill upptäcka nya områden i livet. Nya erfarenheter, mer spänning och tillvaron där borta som man inte känner till. Man kommer till far och man hamnar i en situation där det blir spänt. Det säger ju hela texten. Han kräver sin rätt, han får det, han ger sig ut på egen hand, på sitt eget lilla upptäcksfärd. Och texten beskriver de ödesdigra steg som han tar. Han lever sitt liv, han har valt bort någonting. Och i det sammanhanget så säger texten, när han har valt bort och gjort slut på sin egen förmåga, sitt eget kapital. Då kommer hungersnöden. Och det här har jag levt mycket med den sista tiden. Då jag har mött många människor som säger så här till mig. Jag har valt bort församlingen. Jag har valt bort Gud. För jag har det så här i mitt liv nu. Och så tycker man att livet rullar på. Men i den här texten så är det en sak som jag tror är viktig att ta med. När han hade valt bort så vänder sig livssituationen och omständigheterna gör att han hamnar i nöd. Inget försvar finns kvar. Ingen förmåga finns kvar. Orättvist kan man tycka, men faktum är att krisen är där. Jag har valt bort. Sonen hade valt bort. Det som från början var tänkt är längre inte ett faktum. Han har kört i diket. Han är på botten i ett sammanhang där livet håller på att rinna honom ur händerna. Och han börjar reflektera. Frank Mangs skriver i en av sina böcker ett stycke om det här. Och han fascineras över ofta den kristna människans oförmåga att reflektera när det går snett. Han hävdar med bestämdhet att oftast agerar den kristna människan på ett irrationellt sätt. Man tar inte tillfället i akt att utvärdera, att ställa frågan vad det var som gick snett. Utan man säger tröstlös och sorgset så här ungefär. Ja, ja, det är bara fakta. Men jag är åtminstone inte ensam. Så vrider man på huvudet och så söker man tröst med att vi är ju fler som har hamnat här. Och Frank Mang säger, det är det mest tragiska i hela sammanhanget. Att vi inte kan reflektera när vi hamnar vid sidan om det som är Guds tanke. Över vad det är som har gått snett. Och i värsta fall är det så illa så att vi till och med börjar analysera andra och deras fel. Men glömmer vårt eget liv. Frank Mang säger så här, det finns åtminstone tre orsaker till att människor gång på gång hamnar vid sidan av den andliga fåran som Gud har tänkt att vi ska leva i. För det första, säger han, så gör vi det fatala misstaget gång på gång att vi lämnar Gud utanför vårt vardagliga liv. Vi vaknar helt plötsligt upp en morgon, fyllda av inspiration, inser att vi har rätt mycket av förmåga. Och så tänker vi den ödesdigna tanken att jag börjar bygga och agera utifrån mitt eget kunnande och tänkande. Utan att bjuda in Gud att vara med. Det är ungefär lika korkat som om en snickare helt plötsligt kommer till det stora bygget och tänker så här. Jag har så mycket kunnande. Jag har sån förmåga så att jag struntar i vad byggherren och arbetsledaren har att säga. Jag behöver ingen ritning. Jag sågar och skruvar lite på känn här. Förvisso är det ett köpcenter. Men du vet, man har sett så många köpcenter som man har i ett hum. Och han går loss. Han slår upp väggar. Han sätter lite grejer här och där. Och det tar ju inte många timmar förrän han är helt borta. Men se, i ett kristet perspektiv så är det inte så konstigt agerat. Vi gör det gång på gång. Helt plötsligt vaknar vi upp. Sugna på att använda den kunskap som vi har fått utan Guds inblandning. Frank Mang säger, det är en av de primära orsakerna till att människor kör i diket. Den andra saken som han säger, det är att vi människor, vi är på tok för snälla mot synden i våra liv. Vi är alldeles för snälla, säger Frank Mang. Han säger att Gud gång på gång lyser med sin kärleksfulla lampa på oss genom sin ande. Och vi blir påminna om att det finns saker och ting i vårat liv som inte står rätt till. Men vi tänker och vi underhåller den här tanken att så farligt är det ändå inte. En liten synd. Man får ju inte bli för andlig. Och så säger vi låter den vara. Och så läggs det bit på bit på bit på bit. Och till slut så är det så pass mörkt i vårt inre så att vi till och med inte längre hör tonen från himlen. Frustrationen är ett faktum. Och vet du vad jag har upptäckt i många av de själavårdssamtal som jag har? När jag väl ställer frågan till den som kommer och säger det har gått så här i mitt liv och det är så illa. Om jag då ställer frågan tillbaks, vad beror det på? Så kan de flesta faktiskt härröra till vissa saker som man har ignorerat. Frank Mang säger, vi är på tok för snälla mot synden i våra liv. För det tredje, det handlar om okunnighet, naivitet och dumhet. Vi kastar oss ut i ett liv som är så fyllt av faror, som är så fyllt av fallgropar. Men vi gör det ibland på ett sånt okunnigt, dåraktigt och naivt sätt. Och vi tröstar oss med att det händer inte mig. Vi väljer bort. Och vi tänker, jag klarar mig nu, omständigheterna, den blå himmel, solen skiner, pengarna flödar. Och vi klarar oss så bra på egen hand, men så svänger sammanhanget. Och i okunnighet är vi totalt förvirrade och bortkomna och vi kör i diket. Hela texten andas sorg när vi är inne i det här stycket. När han hade gjort sig av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Åter till Guds hjärta. Sonens hjärta känner vi. Han brottas med skuld. Han brottas med sorg. Och han längtar hem. Han längtar hem, men vad tänker far om mig? Och nu är vi inne på själva nyckelfrågan när det handlar om skuld och förlåtelse. Hur fungerar Gud i det här sammanhanget? Vad har du för bild av far i det här sammanhanget när du har hamnat där du har hamnat trots att du anar att Gud i himlen hade en annan plan med livet? Gud har presenterat oss ett hjärta för att vi ska förstå och det är hjärtat i Jesus Kristus. Han har sagt för att ni ska förstå hur jag fungerar i livets alla sammanhang. Titta på Jesus. Studera Jesus så mycket ni kan i alla livets situationer. För han förklarar för dig hur mitt hjärta är. Och hur jag ser på dig. Vi oroar oss. Vi planerar och listar ut hur vi ska formulera oss ursäktande, urskuldrande. Och många gånger ärligt och ödmjukt också. Vi passar inte längre in. Men så här tänker far. I andra Korinterbrevet 5 och 15 så står det så här. Han har förberett vår hemkomst. Jesus har dött för alla för att den som lever inte mer ska leva för sin egen skull. Utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människor till svars för deras överträdelser. Han har förberett våran hemkomst. Han är inte en Gud som sitter på ett moln långt bort. Passiv och väntar på att få ge oss en omgång när vi kommer tillbaks. Han är en Gud som fullt upptagen av att förbereda vår hemkomst har förberett in i minsta detalj för att kunna betala den skuld som människan har dragit på sig. Och nu kan vi konstatera att det är klart. Det är färdigt. Därför står han i dörröppningen idag och spejar ut, färdig att rusa emot sin son med öppna armar, med en enda tanke i huvudet. Kom hem. Kom hem. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände sin son till världen, inte för att, vad står det? Döma. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Låt mig ta den berättelsen som jag nu har berättat några gånger och du kanske har hört den, men den är så lysande. Tillbaks till Karlskoga, min uppväxtplats, tillbaks till min familj. Jag är uppväxt i ett kristet hem, har goda föräldrar på alla sätt. Jag fick höra det som de flesta barn får höra av sina föräldrar när allt står rätt till. Det vill säga listan på de där sakerna man inte ska göra. Och det kom rätt så tidigt med tanke på vår personlighet. Så fick vi förmaningstalet av vår far att vi ska inte åka till sandtaget. Vi ska inte leka med eld eller granater eller något annat som kan smälla. Så vi tänkte en dag att det ska vi göra. För så farligt kan det inte vara och han överdriver säkert. Så vi åkte till sandtaget där de stora dynerna i sandtaget svällde upp som underbara backar som man kunde hoppa ut ifrån. Och det gjorde vi en stund, helt ovetande och okunniga om att sanden kunde begrava oss när som helst. Men vi hoppade och hade roligt. För att i nästa ögonblick vända på huvudet och titta på den brunbrända långa slänten fylld av gräs. Då säger min bror, jag vill poängtera att det var min bror, att vi kanske skulle leka lite, sa han. Jag har en lysande lek. Vi gör små gräshögar, tänder på dem och sen släcker vi dem. Och den som vågar göra störst gräshög och låta det brinna längst vinner. Lysande. Vi har ju tagit oss långt i livet på grund av intelligens. Så vi börjar tända våra små högar där och stampar och vi skrattar och det ryker. Och det är ju underbart, det händer något i tillvaron. Det är bara det att omständigheterna på nytt igen svänger. Det vi inte har kalkylerat med, det vi inte har räknat med i sammanhanget, det är att vinden existerar. Så när någon har tänt en liten eld där så händer det som kan hända. Vinden tar tag i den lilla gräshögen och sprider den här lilla elden upp i slänten. Och helt plötsligt har vi börjat en förening fylld av steppare. För vi springer runt och vi stampar förtvivlat. Och inser att det här klarar vi aldrig. Jag börjar gråta först för jag är äldst och kan dra en slutledning. Så jag gråter och skriker och vi springer och slår med granrusker och annat. Och sparkar i gräset. Och det går ju inte. Så snart gråter vi allihop. Och vi ropar till Gud. Det är märkligt vad benägen man är att be i sådana tillfällen. Men vi ber högt och ljudligt och vi ropar Gud hjälp. Och jag hävdar bestämt att det är just Gud som hjälper. För trots att det finns mycket kvar som kan brinna upp mot skogen så helt plötsligt så bara slocknar det. Halvvägs upp i slänten. Vi pustar ut ljusa ränder i ansiktet som för övrigt är svart. Så tittar vi på varann. En sorglig syn, hörni. Svartbrända pojkar utan lugg och ögonbryn och permanentade ögonfransar. Går man sen lite längre ner så är det rakade ben och fransade byxor. Då inträffar det absolut mest skrämmande en människa kan vara med om. Det slår oss som ett blixtnedslag. Nu ska vi hem. Har ni hört vilken skrämmande tanke? Nu ska vi hem. Vad som helst annat hade varit en ljuvlig ton från himlen. Men just hem. Det är lördag eftermiddag. Det är tips extra på tv. Pappa sitter i skinnfåtöljen som är en snurrfåtölj. Rakt in från ytterdörren. Med ryggen mot ytterdörren. Tittandes på tips extra. Det vet vi. För det är lag hemma. Vi lägger upp en strategi. Vi måste ta oss en våning ner till duschen. För att om möjligt förbereda mötet med vår far. Ungefär som den förlorade sonen så filar vi på ett tal. Jag lägger upp strategin eftersom jag är äldst. När vi kommer hem till dörren så ställer vi lillebror först. Mellanbrorsan sen och jag tar liksom det som blir kvar. Och så öppnar vi snabbt, rusar ner till duschen och det gör vi. Tar oss ända ner till duschen, upp med tvättkläderna som ligger i tvättkorgen, ner med de nya kläderna som behöver tvättas och sen det andra över. Och sen börjar vi skrubba varandra. Det är tvagningen i dess fulla form. Vi gnuggar varandra med allt vi hittar. Sen kommer tre små skära grisar ut från duschen, tittar på varandra och säger, det här funkar nog. Utan ögonbryn, lugg, permanentade ögonfransar. Det håller nog, grabbar. Men för säkerhets skull så tar vi strategin. Vi stannar i liksom dörröppningen till vardagsrummet. Lillebror i mitten. Den andra brorsan bredvid och jag bakom dörrposten. Så ställer vi oss där. Sen börjar detta skräckscenario utspela sig. Pappa frågar utan att vända sig om. Vad har ni gjort? Men vad är det för fråga? Jag står bakom dörrposten och så ser jag med förtvivlan att det händer som bara inte får hända. Utan att pappa frågat någonting mer så börjar underläppen på lillebrorsan skaka. Och jag bara, nej. Nej. Sen kommer det som ett rinnande vatten. Pappa, det var inte meningen. Sakta men säkert börjar fåtöljen att vrida sig. Jag tar för säkerhets skull ett litet steg åt sidan. Så nu är det bara två som syns i dörröppningen. Har ni eldat, säger han. Så tittar han på min minste bror, min far. När fåtöljen har vridit sig helt och fullt. Och så säger han, kom hit. Det är dödstyst i dörröppningen. Och jag tänker, jaha. Så vi ger honom lite hjälp. Vi knuffar in honom så att han får fart. Sen tar han sig fram till fåtöljen. Och där tar pappa tag i honom. Fast och bestämt. Och sätter honom på sitt knä. Sen tittar han upp på min mellanbror och säger han, kom hit. Och så får han gå den där välsignade vägen. Fram till fåtöljen. Och sen sätter han honom på andra knät. Och nu börjar jag bakom dörrposten konstatera att nu finns det ju inga knän kvar. Och då säger han, du också. Och äldst med lite mer tänk bakom pannan känner man sig lite skamsen när man går fram mot honom. Men på något märkligt sätt när man kommer dit så får han tag på mig med. Och han lyckas få upp mig också i knät. Sen drar han sina armar runt och så säger han så här till oss. Förstår ni ingenting? Nej. Förlåt. Och så är man igång. Förlåt, förlåt, förlåt. Ja, men förstår ni ingenting? Det bästa som mamma och jag har i vårat liv. Det är ni. Den mest fruktansvärda tanken som existerar dag och natt i våran tankevärld. Det är att något skulle hända er så att ni rycks bort ifrån oss. Det finns ingen annan orsak till att jag sagt. Att vissa saker ska ni låta bli. Det är bara för att den mest fruktansvärda tanken är att ni skulle gå förlorade för oss. Förstår ni inte hur mycket jag älskar er? Och så kramar han om oss. Hårt. Och så lite extra hårt av någon anledning. Och i den miljön så känner man bara, ja, där ville vi sitta en stund. Där ville vi vara. Vi fick snyfta tillsammans. Vi fick uppleva värmen i hans knä. Far, jag har syndat. Jag passar inte in i det här sammanhanget längre. Han hade filat på en ursäkt. Men nu kommer han hem. Han möter i texten en öppen famn. Och en far som säger, jag vet att du har dragit på dig en enorm skuld. Det har kostat så mycket. Till och med ditt liv. Men jag har planerat. Jag har sett till så att jag har täckning för alla möjliga kostnader. Och nu är du hemma. Nu ska det bli fest. För jag älskar dig så oändligt mycket. Och i den miljön så börjar Gud göra det som han är bäst på. Han börjar bygga upp relationen. Han börjar arbeta med människan. Och då tänker du så här. Det är synd bara att det är så sent. För jag har gått så sönder på min lilla vandring. Mitt hjärta har blivit så sårat. Det är hårt och det är kallt. Jag kan inte lita på någon. Jag har inte tro för något. Men ser du, när far har öppnat sin famn. När Gud i himlen har fått tag på dig och mig igen. Och fått in dig och mig under sitt beskydd. Så säger han någonting som är gudomligt. Jag kan göra allting nytt. Jag tror det var Bertil Olingdahl som beskrev det så här vackert. Han sa, läkaren kan fixa med din och min kropp. Psykologen når ända in i ditt och mitt psyke. Men ingen når in i hjärtat. Förutom Gud. som har skapat det i dig och mig. Och då läser jag i Hesekiel så här. Jag ska hämta er hos de främmande folken, samla in er från alla länder och föra er till ert eget land. Sedan ska jag bestänka er med rent vatten. Jag ska göra er rena. Ni har orenat er med era avgudabilder, men jag ska göra er rena. Och lyssna nu. I Hesekiel 36 och 26. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Och jag ska fylla er med min nya ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ni ska få bo i ett land som jag gav era fäder. Så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag kan aldrig förlåta, säger du. Jag kan aldrig känna igen. Det är möjligt. Men den Gud som välkomnar dig in i gemenskap den här förmiddagen, han säger, jag kan göra allt nytt. Jag kan till och med ge dig ett nytt hjärta av kött och blod som kan känna, älska, uppleva och lita. En ny ande ska fylla dig idag. Och så formulerar sig Paulus så här till slut. Som Guds medhjälpare i andra Korinthierbrevet 6. Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju så här. Jag bönhörde dig när stunden var inne. Jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Amen. Tack Jesus att det gäller idag också. Och Herre, jag ber av hela mitt inre. Låt detta bli mer än bara vackert formulerade ord. Låt det få landa mer än bara i vårat förstånd. Låt det få gå ända ner i våra hjärtan. Herre, jag ber att en atmosfär i den här församlingen skulle få sprida sig, präglat av ditt hjärta. Herre, tack att de ska få uppleva en tid av försoning och upprättelse där människors hjärtan blir utbytta. Och där pulsen börjar slå så som du har tänkt. Tack för äktenskap som ska återupprättas. Tack för familjesituationer som ska dras samman och förvandlas. Tack för släkter som på nytt igen ska få börja mötas. Tack för församlingsrelationer som på nytt igen ska knytas. Och lovsång ska få börja tona. Tack Herre att du vill hålla din hand över just denna miljö. Tack att du vill låta festen komma till stånd. Tack för att livet ska få pulsera. I Jesu namn.